en podcast från Aftonbladet.
Let's start in Ukraine, which has seen another major attack on Kyiv. This time the capital hit with explosive drones. According to President Zelensky's chief of staff, self-detonating drones supplied by Iran hit the city center. The mayor of Kyiv, Vitaly Klitschko, said several residential buildings have been damaged.
Är ärkefienderna Iran och Israel på väg in i kriget mellan Ryssland och Ukraina? Ja, efter flera ryska attacker med så kallade kamikaze-drönare från Iran så väcks nu många frågor och en stor oro för vad som kommer hända härnäst i kriget. Under några dagar nu så har vi mötts av rapporter från kriget att Ryssland använder sig av Shahed 136-drönare som tillverkats i Iran. De kallas alltså för kamikaze-drönare eftersom de exploderar när de träffar sitt mål. Iran har dock hela tiden hävdat att de inte levererat vapen till den ryska sidan. Samtidigt så pratas det nu om att Israel kan komma att leverera vapen till Zelenskyjs armé. Vad kan det innebära för Ukraina att få den typen av förstärkning i kriget? Och så frågan som många säkert ställer sig just nu, är det på väg att bli ett tredje världskrig? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Johan Victorin, vd på Intil, som ni har hört här i Daily många gånger tidigare. Han får börja med att berätta vilken typ av vapen som Iran har sålt till Ryssland.
Ja, vi kan ju själva se med blott ögat att man har sålt så kallade drönare med sprängladdningar på som man använder då. Flyger in i stora svärmar över städer som attackerar olika slags mål. Det har vi ju sett med egna ögon. Sen så är det ju så att det har ju då Ukraina varit ganska duktiga på att skjuta ner, ska jag säga. Det är ju ganska osofistikerade grejer. Men Ryssland har ju skjutit kryssningsrobotar och där har Ukraina nått ganska stora framgångar och Ryssland börjar dessutom få lite slut på robotar, verkar det som. Och därför så finns det nu då uppgifter om att Iran även exporterar robotar till Ryssland för att kunna användas i kriget mot Ukraina. Och då är det frågan om framförallt ballistiska robotar och det är sådana som flyger i en väldigt hög bana med väldigt stor fart och de är mycket, mycket svårare att skjuta ner. Så det blir väldigt intressant att följa vad det är som händer där på det området. De kan skjuta allt ifrån, de finns lite olika räckviddsklasser ska jag säga, allt ifrån 30 mil upp till 100 mil. Och om de största robotarna som når då 100 mil, de täcker då hela Ukraina oavsett om man står i Krim eller om man står i Ryssland och skjuter.
Det har också snackats oerhört mycket om de här kamikaze-drönarna på sista tiden. Vad är det för någonting?
Ja, men det var det jag inledde med. Alltså, det är en flygande farkost som manövreras då via radio och som man via olika styrkommandon. Och sen så är den då fäst med sprängladdningar som då detonerar vid impact. Men det finns ju ingen människa här. Det är ju obemannade farkoster så att kamikaze... Det var ju en person som satt i den japanska planen, det är därifrån den termen kommer. Men det är alltså en självmordsbombare från luften, men ganska osofistikerat. Ganska små laddningar, men träffar de rätt så slår de ju naturligtvis ut ett kraftverk kanske.
Och Iran nekar hela tiden att de har sålt vapen till Ryssland?
Såklart de gjort, men alla kan ju se hur de flyger så att det är inget ovanligt att man försöker förneka det som är sant.
Ukraina har ju haft framgångar på marken den senaste tiden. Kan de här tillskotten av vapensystem för Ryssland förändra den trenden, tror du?
Kanske inte i den typen av strider, men däremot så blir det ju en väldigt stor belastning rent strategiskt på Ukraina. President Zelensky pratade om att man har förlorat ungefär en tredjedel av sin energiförsörjning i de här senaste robotvågorna och drönarvågorna som har kommit de sista två veckorna. Och det är ju naturligtvis, så liksom energin tar ju slut då bokstavligen för Ukraina. De har ju också blivit av med en tredjedel av sin ekonomi också. Så. Men på själva stridsfältet nu, framförallt då i Chersonområdet, där gör de ju ingen skillnad överhuvudtaget skulle jag säga. Utan där fortgår det som ukrainarna vill och det verkar ju som att Ryssland förbereder sig för en reträtt därifrån. Den nya befälhavaren, Ryssland har ju inte haft en befälhavare för hela operationen. Det är ju först de sista veckorna som det har kommit då, generalen Surkovkin. Surovkin. Han gav faktiskt en intervju. Det är väldigt ovanligt att ryska generaler ställer upp på sådana saker. Och han förberedde ju den ryska befolkningen på att man kommer kliva tillbaks här. Därför att det är väldigt svårt att försvara den. Den är liksom ur en rysk synvinkel på fel sida om floden. Kommer man däremot på söder sida om floden, då har man mycket lättare att försvara sig. Och då är det kanske till och med så lätt så att Ryssland lyckas frigöra trupper från det frontavsnittet och kan skicka ner det till sydöstra Ukraina.
Det här senaste nu med Iran som har sålt vapen då till Ryssland, även fast de inte bekräftar det, så är det ju så att Ukrainas utrikesminister vill ju kapa alla diplomatiska förbindelser med Iran. Kan det bli så att fler kommer att göra det?
Tveksamt tror jag, för någonstans lite längre bort så ser man ju, dels vill man ju ha med iranierna i det här kärnenergiavtalet, så man vill ju att de ska hedra det avtalet och inte börja producera kärnvapen själva. Och därför tror man nog i många huvudstäder att det är nog inte rätt strategi att liksom kapa de banden direkt. Och sen ännu längre bort, om det då skulle bli en regimförändring i Iran på något sätt och folket tar makten och det kanaliseras någon annan väg, så vill man ju också ha handelsrelationer med Iran också. Så att det finns flera parametrar man måste väga in där. Jag tror inte att många kommer följa efter.
Sen har det börjat snackas nu också om att även Israel, som ju är en fiende sedan länge till Iran, riskerar att dras in. På vilket sätt då?
Ja, men det har varit många propåer från ukrainsk sida att få hjälp av Israel, eftersom Israel bland annat då har väldigt effektiva luftvärnsrobotar. De är ju vana själva vid att hantera raketer och enklare robotar som kommer från palestinska områden exempelvis, eller det har ju också skjutits från annat håll. Så att det gör att det de har lärt sig där och den förmåga de har upparbetat där, det vill ju naturligtvis då Ukraina ta del av. Och det är ju Israel har varit väldigt försiktiga med att stödja Ukraina militärt, men det där är en typ av stöd som det är svårt för någon annan, det vill säga Ryssland då, att säga att det är en aggressiv handling. Det är inte artilleri, det är inga stridsvagnar, det är inga flygplan, utan det är någonting som används bara för att kunna försvara sig. Så att det verkar väl som att man kommer att eventuellt skicka någonting till Kiev i den meningen. Men samtidigt så var ju premiärministern Israel Gantz väldigt tydlig med att vi kommer inte skicka några vapen.
Nej, men vad skulle det innebära om Israel började skicka vapen till Ukraina?
Det beror helt och hållet på hur mycket, för att sådana här luftvärnssystem måste ju vara igång jämnt, och när de är igång jämnt, ja, då blir man trött och man sänder också ut med sin radar. Man kan alltså bli pinpointad av ryska sensorer och då kan luftvärnet bli bekämpat först och så vidare. Så att det måste ju till ganska mycket luftvärn för att man ska kunna få en väldigt bra täckning där. Men bland viktigare punktmål så blir det ju naturligtvis jätteviktigt att kunna ställa upp den typen av system då, som automatiskt kanske kan detektera robotar. Vi har exempelvis utanför Cherson en stor damm som heter Charkovka. Det är inte omöjligt att tänka sig att Ryssland anfaller den dammen med en enorm förödelse. Det är den typen av objekt som man då vill kunna punktförsvara egentligen.
Men skulle det vara en fördel för Ukraina om de fick vapen från Israel?
Absolut, det är väldigt hög kvalitet på dem där, men det skulle också vara en fördel att få andra luftvärnssystem också, och det har ju kommit signaler här från USA bland annat att man är beredd att skicka system för att kunna ta ner drönare bland annat då.
Det är ju också otroligt oroligt i Iran just nu. Det pågår ju protester och demonstrationer hela tiden. Hur kan det påverka stödet till Ryssland?
Ja, det där är väldigt spännande. Det är fruktansvärt det som händer eller som har utlöst de här sakerna, och jag skulle säga att regimen har inte varit så här utmanad sedan 1979. Det är faktiskt värre än vad det var 2009 det här, utan det här är liksom landsomfattande protester, det finns nedlagda arbeten och sånt här, strejker, så att det är verkligen en utmaning. Men nu är ju regimen väldigt brutal och hänsynslös, så regimen kommer att försöka att liksom reflektera bort det här. Därför vi måste komma ihåg när det gäller Iran att man har en oerhörd nationell stolthet i Iran som förenar väldigt många. Det finns ju många olika befolkningsgrupper och olika liksom intressen i Iran. Men Iran som land går över allt annat. Så att kan regimen skapa en yttre konflikt, exempelvis genom att jaga då kurder i Iran och Irak, alltså gå in i Irak och jaga iranska kurder i Irak, då kan det vara ett sätt att försöka visa att vi är under anfall från yttre fienden. Det är Israel, det är amerikanerna som gör detta mot oss, och vi måste ta, de stöder de här fruktansvärda krafterna, och vi måste liksom förena oss mot detta. Det är den typen av yttre fiender som man kommer försöka hitta. För gör man inte det, då kan man faktiskt förlora makten.
Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är så mycket som händer i hela Ukraina och Ryssland-konflikten också. Jag menar, vi pratar mycket om hotet hela tiden från Vladimir Putin och kärnvapen. Och det finns kanske en oro hos folk att när även Israel och Iran verkar vara inblandade, att det liksom börjar handla om, nu börjar fler och fler länder bli inblandade. Mm. Och att man pratar om ett tredje världskrig. Vad säger du om det?
Ja, där är vi ju inte riktigt än, men det är väldigt illavarslande när Ryssland hela tiden för in den här nukleära dimensionen i sin retorik, för det blir en slags normalisering av den här typen av vapensystem som ju är politiska vapen. Man pratar ju då och spekulerar och har olika hypoteser kring en insats med taktiska kärnvapen då. Och då funkar det ju så att, ja, det må vara så att sprängkraften inte är så stor med atomvapen mått mätt. Och det kanske inte är så där jättestor när det gäller konventionella sprängmedel heller, men det är inte ett taktiskt vapen längre, utan då har man klivit över ett sånt tabu egentligen, så att då är vi uppe på en strategisk nivå, och då kan ju egentligen, jag ska inte säga att vad som helst kan hända, men det finns ju från amerikanskt håll exempelvis, så kommer man ju göra någonting. Man kan inte vara, om det skulle hända, vilket exempelvis man skulle kunna tänka sig att man anfaller inom citationstecken, hypotetiskt nu vill jag då understryka, Tjernobyl, därför det området är redan kontaminerat, och så spränger man en demonstrationsladdning där, då kommer ju USA bli tvungna att svara på något sätt, och då är det ju frågan om hur på vilket sätt gör man det då? Skjuter man ut de enheter som har levererat en sån potentiell laddning då? Det skulle jag hålla för troligt faktiskt, för man måste tänka då från amerikansk horisont, vad betyder det här för våra allierade i Asien, vad betyder det för våra allierade i NATO och Europa, så hela trovärdigheten står på spel, men det måste ändå ske på något sätt som är balanserat, så att varje sånt steg blir ju mer och mer osäkert, så att det är inte bra att kriget utvidgas. Men vi är inte där ännu också, och vi vet inte vad som händer egentligen inne i Ryssland, i den ryska ledningen heller.
Det låter oerhört obehagligt.
Jag ska säga att sannolikheten för att det här skulle ske är väldigt, väldigt låg, men i och med att vi pratar om kärnvapen och de konsekvenser som det skulle kunna medföra, då får man ju säga att risken faktiskt har gått upp lite totalt sett. Det vill säga, det är fortfarande väldigt, väldigt låg sannolikhet att det här sker, men att om det sker då är konsekvenserna så stora att vi får säga att vi nu har kanske lämnat en väldigt låg risk och nu befinner oss i en låg risk för den här typen av aktioner.
Johan, finns det på något sätt som den senaste utvecklingen i kriget påverkar oss här hemma i Sverige?
Ja, det gör det i allra högsta grad, och vi hade ju sprängningen här ute i Östersjön av Nord Stream. Det är väldigt påtagligt. Vi ser hur Norge arresterar, griper ryska medborgare med drönare kring flygplatser, rörledningar etc. Så det gäller att vara vaksam, att vara förberedd. Vi har väl haft något snack här om civilt försvar tidigare och sånt där, att man har liksom, att man klarar sig en vecka egentligen med vatten och den typen av saker. Att man rapporterar in konstiga iakttagelser, så då pratar jag inte om dieselstölder och den typen av saker, utan människor som rör sig där man vet att det här är ju faktiskt ett militärt energiobjekt eller något liknande sånt. Och här ska nog inte vara någon som går omkring och fotograferar eller rivstarta med en bil eller vad det nu kan vara vid en sån anläggning och sånt, att man hjälps åt att rapportera in det, för myndigheterna är väldigt beroende av vad gemene man ser egentligen, den bästa sensorn vi har egentligen.
Vad tror du sker i den närmaste tiden i kriget?
Att Ukraina går på offensiven i Chersonområdet och tar tillbaka egentligen den regionen helt och hållet på några veckors sikt skulle jag kunna tänka mig. Det är väl vad jag ser framför mig på kort sikt i kriget. Ryssland kommer fortsätta att försöka skjuta sönder den ukrainska infrastrukturen för att göra livsbetingelserna för den ukrainska medborgaren, alltså den vanliga människan, så svåra som möjligt. Fortsatt anfall mot energigrejer, fortsatt anfall mot vattenförsörjning och den typen av livsnödvändiga saker som vi alla behöver för att klara oss.
Johan, tack för idag.
Tack så mycket, Jenny.
Sist här Johan Victorin, vd på Intil. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.